Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Första gången som jag träffade Jens Assur var då Naturkompaniet bjöd sina medlemmar på förhandsvisning av hans senaste film Korparna. In i butiken på Sveavägen ledde jag en kortare frågestund med Jens innan visningen. Jens hade jag redan koll på men hade inte riktigt förstått vilken friluftssjäl som han var. Efter det började jag följa hans fantastiska Instagramkonto och en skidåkande hardcore-fiskare uppenbarade sig som jag blev mer och mer nyfiken på. En bokning för intervju inför publik på Downtown Camper blev ett måste. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 174 av podcasten Husky. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och exempelvis länkar till artiklarna i 365 hittar du på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
Vi har så in i helvete mycket djupa frågor. Så att vi måste börja på en gång. Och som ni hör, det är inget ljudförstärkande ljud. Utan ni får, hör ni inte så får ni knipa och komma närmare. Sätt er framför våra fötter. Men välkomna till Downtown Camper då. Och intervjun med Jens Assur. Viktigaste frågan först. Hur många åkdagar har du haft den här vintern?
Närmare 60.
Nej, det är väldigt bra gjort tycker jag.
Det är bra gjort faktiskt. Ja. Framförallt i och med att jag gjort dem nästan enbart med min familj.
Just det. Och typ väldigt mycket i kombination med filmfestivaler också, eller?
Inte så mycket. Jag hade faktiskt tur att hamna i Tbilisi på en filmfestival. Just det. Och den låg samtidigt som säsongspremiären i Gadauri. Så vi började där 6 december. Och sen har vi åkt mycket här hemma. Vi har åkt mycket utomlands. Och målet i år har varit att skola in de två yngsta barnen i skidåkningens värld.
Och det har gått ganska bra, eller?
Ja, det har gått över all förväntan faktiskt. Därför att de två yngsta hade inför i år aldrig stått på ett par skidor.
Och slutade med Japan?
Det slutade med Japan faktiskt. Och vi började i Nolbybackens barnbacke den 23 december och ingen kunde ta sig ens en meter på skidor. Men redan nästa dag så gick det åka ner för stora backen och sen har vi sakta successivt ökat svårighetsgraden tills vi åkte djupsnö i Japan tillsammans.
Och ni slutade inte i Japan, ni var i Japan men sen så hann ni köra både Alpen efteråt och även Riksgränsen. Där var ni bara för någon vecka sedan.
Ja, precis. Vi avslutade familjeskidåkningen i Alanya när de stängde. Och sen gjorde jag själv en resa till Riksgränsen för några dagar sedan.
Och åkte bland annat med Robert, Bergsguides Robert.
Just det. Så, ja.
Just det.
Supertrevligt.
Det är en liten vän.
Vi känner honom.
Jag känner hans bror bättre. Mm. Men jag har träffat Robert någon gång. Mm. Din egen bakgrund. När du var liten, fick du åka till Alanya och Japan på skidresor?
Nej, jag fick åka i Stora Blåsjön. Men jag gjorde det redan när jag var drygt ett, så att jag är uppvuxen på skidor. Och sen så har jag nog gjort merparten av alla skidorter norr om Gävle.
Från Kungsberget och norr.
Ja, verkligen. Jag tävlade i skidor i många, många år. Och då gjorde man ju en till två skidorter varje helg. Mm. Så att jag har gjort mina kalla dagar i Sverige.
Jag har förstått det när man har träffat många alpina stjärnor också. Att hockeyföräldrar, det är ju... Det är bara småpotatis jämfört med slalomföräldrar. För det är de som har liksom minivans med pjäxor och skidor. Det är långpass varenda helg. Liksom.
Ja, och det är skidor som ska slipas och det är skidor som ska vallas och det tränas. Dessutom är ju redan från tidiga år är ju skidsäsongen året runt. Jag började ju barmarksträna redan när jag var 7-8. Så då sprang man eljusspåret och satt i jägarställning för att bygga kondition och benmuskler.
Vad gjorde att du inte fortsatte?
Att jag absolut inte hade någon talang för att åka snabbt. Jag såg aldrig prispallen. Jag är ju generationsbarn med Pernilla Wiberg och Fredrik Nyberg och några andra. Så att jag har ju verkligen sett ett antal individer vara framstående från unga år genom hela livet till de stod på högsta pallen i OS och VM. Jag åkte snyggt, men jag åkte inte fort.
Ska man inte underskatta?
Ska man inte underskatta.
Men var det människor
jag som... Jag gillar att åka under liften.
Men var det namn sådär som du var bekant, som du såg redan på när ni åkte på de här helg... På, så att säga, toren eller vad man kan säga på tävlingarna, då såg du Pernilla Wiberg. De var välbekanta ansikten.
Verkligen, och många av de framstående skidåkarna som vi alla känner, de var ju bäst redan när de var 7, 8, 9, 10 och det talades tidigt om att det här skulle vara våra nästa världsmästare och OS-guldmedaljörer, och så blev det i många fall också faktiskt. Sen var det givetvis en och annan som droppade av som inte... Jag tror det många gånger handlar om att man inte orkar det, för det kräver ju en enorm envishet och styrka att vara både aktiv i så många år.
Både från föräldrars håll och från utövaren så att säga.
Ja. Barnet. Och är du skidåkare, då finns det ju ingen vila. Du tränar ju i stort sett varje dag.
Men du är uppvuxen mer eller mindre i skogen, på en gård i skogen?
Ja, uppvuxen faktiskt i en slalombacke. I Stora Blåsjöns slalombacke. Så vi bodde faktiskt mitt i backen.
På riktigt?
Ja, på riktigt.
Ski in, ski out.
Ski in, ski out. Vi bodde nämligen på hotellet när mina föräldrar drev hotellet i Stora Blåsjön. Och de första 4 åren så hade jag 2 kamrater. Och det här är faktiskt inget skämt. Jag hade en tamräv och en get.
Räven har jag antecknat här. Berätta om räven.
Räven tror jag min far hittade. Och den var med i ett antal år. Och framförallt geten har jag starka minnen av. För den tyckte om att bada bastu. Och jag tror faktiskt att den var med i antingen Aktuellt eller Rapport tidigt 70-tal.
Landet runt.
Ja, den badade faktiskt bastu tillsammans med Olof Palme.
På riktigt?
På riktigt. Jag ljuger inte. Jag kan överdriva, men jag ljuger inte.
Och vi snackar bastu, det är liksom 70-80 grader minst. Och det, ja. Det är intressant. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska. För första gången på 5 år så har jag ingen följdfråga.
Jag var tillbaka i Stora Blåsjön bara för ett par år sedan.
Och geten lever fortfarande.
Nej, men jag träffade en person, en äldre dam. Och så sa jag är faktiskt uppvuxen här. Och så berättade jag vem min pappa var. Och då sa hon... Jaha, det var han med geten. Så att historien lever kvar.
Jag kommer i och för sig på en följdfråga på det. Alltså hur, när och hur går det till när man märker att geten tycker om att gilla och basta?
Ja, det kan man verkligen fråga sig faktiskt. Jag har nog inget minne av det.
Men alltså så här, närvaron av naturen, det var ju så att säga... omkring er då. Men vad fick du liksom för skolning eller känsla för naturen hemifrån? Var den bara där eller var det liksom någonting?
Ja, det var nog rätt självklar. Jag kan nog säga egentligen att det var 3 saker. Det ena var att åka skidor både utför och på längden. Och det gjorde jag ifrån, verkligen från att jag kunde gå. Det andra var fisket. Min pappa fiskade överallt. Och det var i alla dess former. Det fanns alltid ett fiske med spö med i bilen. Och det tredje var att vi hade fågelhundar, vi hade pointrar. Och de försvann jämt. Så merparten av alla utflykter förlängdes med ett par timmar då vi skulle försöka få tag i de här hundarna och att de skulle komma tillbaka.
Innan GPS-trackers
till. Ja, och det minns jag som väldigt jobbigt. För jag var väldigt orolig att de var försvunna och aldrig skulle komma tillbaka.
Har ditt, för nu bor du i Stockholm ändå. Och du har ju flackat runt ganska mycket under dina år. Men har naturen spelat olika roller för dig? Har du liksom någon gång haft så här bara skit i det, nu drar jag till storstan och ska leva mitt liv på Söder med billig öl och kaffe latte?
Ja, men det stämmer nog faktiskt. Mellan jag var 20 och 30 så var naturen ointressant, lika så all form av träning. Så jag hade en 10-årsperiod då jag
dekadensens.
Ja, verkligen, då jag var fokuserad på storstadsliv, tog del av kulturutbudet, festade. I den åldern så, precis som alla andra, så försökte jag med två saker. Det ena var att göra karriär och det andra hitta någon att ligga med. Och det var en period som jag idag, när jag tänker tillbaka, kan tycka att det var lite synd att jag inte även då höll i naturintresset och sportintresset.
Men känner du att du chanserade?
Jag chanserade väldigt mycket faktiskt. Jag kommer ihåg just när jag fyllde 30 och upptäckte att jag gick upp för Vita Bergsparken och att jag verkligen flåsade i trapporna och började bli smaltjock. Mm-hmm. Det vill säga att man är rätt klen men man har en liten mage. Mm. Och gjorde en radikal omläggning av livet faktiskt, fullständigt medvetet. Började intressera mig för vad jag åt, började träna aktivt och har sedan dess haft en livsstil som kanske påminner mer om den som jag hade när jag var ung än vad jag hade mellan 20 och 30.
Det står ju bakom dig här på scen, höll jag på att säga, här i biosalongen, så står det en fin cykel också. Mm. Så det är någonting du utnyttjar ganska mycket också.
Ja, jag cyklar nästan varje dag året runt. Mm. Jag har faktiskt vinterdäcken kvar på cykeln.
Jag såg det. Transportcykling.
Men jag tror att just den upplevelsen tror jag är ganska vanlig. Man tränar fram till en viss ålder och sen så upptäcker man andra saker i livet och tycker det är jättespännande och sen försvinner träningen och sen upptäcker man en dag att man har ett behov. Mm. Man har ett behov av att må bra.
Det här med karriär och så och vad du har gjort och inte gjort, det kommer man kanske återkomma lite till om vi får tid till det. Du fiskar väldigt mycket också. Det ser man ju på. Det är väldigt mycket skidor och det är väldigt mycket fiske på ditt Instagramflöde. Och mycket Reinebrin och sånt. Mm. Det är de tre liksom pelarna som...
Det är flödet. De tre sakerna som har
gett. Men fiske och skidor, vet du, kan du säga vad kärnan är i de två sakerna? Finns det en gemensam kärna där? Är det liksom same, same but different?
Ja, men utomhus. Mm. Och att man är konstant närvarande i elementet. Att man utsätts för väder och vind. Och att man måste läsa av naturen omkring sig. När man åker skidor så väljer man en linje. Det gör man i mångt och mycket också när man fiskar. Man bestämmer sig för en strategi hur man ska fiska av en mar eller en fjärd eller en sjö. Och gemensamt för båda är att det är oftast väldigt lika roligt oavsett om det inte alltid går så bra.
Det är resan som är målet.
Ja, men det är verkligen det faktiskt. Så det händer hela tiden oförutseende saker som man måste ta hand om. Som senast när jag upptäckte att jag faktiskt hade tankat diesel i en bensinmotor. Då får man ro tillbaka. Det tog många timmar. Sen är det givetvis så att både skidåkningen och fisket har de där magiska dagarna då allting stämmer. Det är nysnö, väderförhållandena är perfekta eller fisken hugger faktiskt i stort sett i varenda kast. Och enda sättet att komma åt de här dagarna, skiddagarna och fiskedagarna, det är att vara ute hela tiden. Därför att du kan inte välja dem. För när du väl upptäcker att de är där så är det för sent. Så du måste upptäcka dem i ögonblicket.
Jag tänker en annan likhet mellan bra skiddagar och bra fiskedagar, det är dagar att man kan, om man gör ett diagram, så ju längre tid det går desto bättre vardagarna.
Ja, men så är det faktiskt. Så är det verkligen. Och man blir också bättre desto mer man håller på.
Ja, precis. Känner du en eller så här klischévarning, tankar du på någonting när du håller på med det här eller släpper du ut någonting? Förstår du vad jag menar? Det ena behöver inte utesluta det andra.
Men
om man ska liksom kontrastera det som skidor och fiske mot jobb och Reine Brynolfsson och röda mattor och klippbord och
så. Men jag tror är gemensamt för skidåkningen och fisket är att tiden upphör att existera. Det finns bara ett nu. Det finns ingen oro över vad som komma skall, utan man är oerhört fokuserad i ögonblicket. Det är för att du kan bara fiska bra om du är närvarande. Du kan också bara åka skidor bra om du är närvarande. Vilket gör också att tiden går oerhört fort. Jag kan utan problem kliva upp 5 på morgonen och ge mig ut och fiska, och så upptäcker vid 1 att herregud, hela dagen har nästan gått, och inte förstå var tiden tog vägen. Och det gör ju att det är väldigt avslappnande. Det är stressfritt. Det finns ingen oro för någonting annat än just den här svängen eller det här kastet.
Men jag kan också tänka mig att du är en sån person som när du var inne i arbetet med korparna till exempel, så är du lite samma, på samma sätt, att du bara går in i det till 100% och det finns ingenting annat än just där och då, eller?
Nej, skillnaden är att då måste du också hela tiden ligga så många steg före, därför att det är så många saker som pågår, så att det är betydligt mer krävande arbete, därför att dels måste du vara fullständigt närvarande i nuet, men du måste också hela tiden planera det som kommer skall senare under dagen, imorgon, en vecka framöver, och kanske också en väldigt stor oro över det du precis har gjort. Blev det tillräckligt bra? Skulle det vara gjort på ett annat sätt? Hur påverkar det vi ska göra? Och då innebär det att du har en ganska hög stressfaktor, därför att du tänker i så många led. Och det är verkligen skillnaden mot skidåkningen och fisket, som egentligen är befriande över att bara vara i nuet.
Mm. Du var inne på det här med att man är ute i, liksom, man är exponerad för elementen.
Mm.
Jag brottas väldigt ofta med det här ordet äventyr.
Mm.
Och äventyrare. Mm. Det, jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Men om man ska tänka, se på äventyr som någonting som när man är ute just exponerar sig för elementen och man blir lite kall och man kan bli lite rädd och man kan bli lite hungrig och kissnödig och allting sådär. Tycker du att vad kan folk lära sig av sånt? Tycker du att folk är för jag kan tänka mig att särskilt då i Sverige så lever merparten av människorna otroligt bekväma, inpackade liv. Och det är väldigt sällan de exponeras för någonting som är liksom så fysiskt obekvämt.
Mm.
Vad tänker du kring det? För du har ju också, om man liksom så här krokar in i lite av ditt jobb, du har rest väldigt mycket, du har jobbat väldigt mycket i ja, det kommer vi kanske återkomma till, men du har jobbat som krigsfotograf och du har liksom så här sett hela spektrat av vad mänskligheten är kapabel till liksom. Och nu säger jag inte att det är någonting positivt med att vara i en krigszon, men ändå liksom att du har sett hur människor lever och så ser du hur människor lever här i vårt samhälle här.
Mm.
Har du någonting att komma med där?
Ja, men en sak som slår mig om man lever det liv som jag lever, det är ju att vi är ju till exempel aldrig exponerade för hunger. Maten är ju aldrig längre bort än att du behöver sträcka ut armen. Och det är ju väldigt få äventyr kvar. Därför att, och jag tycker att ingen har uttryckt sig bättre än Edmund Hillary efter, jag tror att det var när det var 50-årsjubileet efter första bestigningen på Everest, så fick han frågan, vad skilde när du gick upp och när man går upp idag? Vad är den stora skillnaden? Och då var han tyst en stund och så sa han, vi visste inte om det gick. Vi visste inte om det var möjligt. Idag vet vi ju de flesta begränsningarna. Och då handlar det ju mer om egen vilja och uthållighet etc. Men det är ju relativt få stora äventyr kvar. Och jag upplever väl ändå att de absolut flesta är väldigt rädd för att utsätta sig för någonting som är obekvämt.
För man kan ju tänka att de här åren du levde, som du sa, mellan du var 20 och 30, då var du ju extremt inpackad liksom. Liksom tror att du skulle kunna se någon skillnad i exempelvis ditt skapande eller i ditt tänk och din karaktär nu mot då? Som kanske liksom har kommit av att du är mer, att du vågar vara mer obekväm liksom, att du vågar vara mer.
Ja, det är inte säkert att jag vågar. Jag kan säga att risken är så att man blir mer och mer bekväm.
Ja.
Därför att någonstans så får man ju en konsekvensmedvetande när man blir äldre. Och man är också rädd att förlora saker som står en nära. Och det tyckte jag inte man hade som ung. Och vad som också fanns förr, det var ju en absolut nyfikenhet på allt. Där jag upplevde att man kunde utsätta sig för större saker därför att man visste inte om det gick tillbaka till, är det här möjligt eller inte? Och idag är det ju väldigt lätt att hela tiden hålla sig inom sin komfortzon. Jag sa just det nu när jag åkt mycket skidor i år, så att jag tycker ju faktiskt att jag åker sämre nu än vad jag gjorde förr.
Därför att du tänker för mycket på.
Jag åker försiktigare. Ja. Jag står inte på samma sak sätt. Jag är rädd för att ramla, det var jag inte förr. Vet du hur många gånger jag ramlat på 60 skidor?
Typ en.
Ingen.
Nej.
Och det är ju ett jättedåligt tecken.
Ja, det är det.
Det är uselt.
Då har du hållit det precis under liften och åkt snyggt hela
tiden. Ja, lite faktiskt. Ja, men då åker man ju liksom bara inom sin zon, va? Och det är ju lite tråkigt.
Jag hade någon slags, jag vet inte riktigt hur jag ska få in det. Eller vad du ska, du får göra vad du vill med det. Men när man ska prata om det här med, jag menar som där, för du, jag som sagt, jag har sett på dina bilder och sådär, när du är ute och fiskar, du är inte så att du står i en solig havsvik där det är vindstilla och du står lite lojt och kastar, utan det är ju väldigt mycket liksom så här rimfrost på skägget och det är liksom, du är täckt av is och det är mörkt och det är inte så här, det är ju, det är hyfsat brutalt liksom, utombordare på Östersjön liksom. Så att du är inte rädd för att försätta dig i de här ganska exponerade situationerna. Och jag tänker så här på något sätt, och det här, jag kan ju sluta var som helst, men jag tänker mig att det kan vara nyttigt ibland, även om man inte gör, även om du inte gör någonting, ska jag säga, även om du inte liksom, säg för att prata om skidåkning och berg kanske, även fast du inte gör de här repellera ner för trånga och branta kulturer, så även om du befinner dig ute bland bergen, så blir du på något sätt, på ett plan så kan jag tänka att man står inte över eller under någon annan varelse. Man är väldigt utlämnad till elementen. Det är liksom så här, du här i stan, så när du befinner dig i liksom ett samhälle, då är du så väldigt skyddad. Och där ute så är man, det krävs ganska små grejer för att någonting ska. Men jag ser ändå att en sån erfarenhet, en sån upplevelse, att samla på sig sådana upplevelser, gör väldigt gott för karaktären, för man blir mer ödmjuk.
Jo, men så är det. Gemensamt för sjöväder och fjällväder är ju att det vänder oerhört snabbt. Och om man inte är med och vet hur man ska agera, så kan det ju också gå illa. Och det såg vi ju tyvärr bara för ett par, tre veckor sedan i Alperna, där ett stort antal erfarna människor omkom då vädret vände snabbt. Och många omkom på platser där det innan har varit oerhört många människor som har klarat sig alldeles utmärkt, för att elementet har varit fint. Det har inte blåst, det har inte haglat, snöat, varit kallt. Så all form av sån här aktivitet kräver ju en viss medvetenhet och en viss kunskap hur man ska handskas med förändringar i vädret till exempel. Personligtvis är jag väldigt förtjust i väder. Jag gillar när det regnar och jag gillar när det snöar och jag gillar att det blåser. Jag tycker om att känna vinden i ansiktet. Och det är en del av tjusningen i att vara ute.
Ja, men, och det är någonting jag återkommer alltid till. Att det, liksom, det är alltid en sån bra påminnelse till att människan inte har full kontroll hela tiden. Utan jag menar, det krävs bara en vanlig vinter för att kollektivtrafiken ska slås ut och appar ska sluta funka och sådär. Och det tycker jag är väldigt nyttigt, att folk borde ta vara på sådana situationer väldigt mycket mer istället för att gnälla. Liksom. Vi har ju redan varit inne på att du har åkt skidor med dina barn och så. Jag tänkte prata om lite om generationsväxlingen i ditt eget friluftsliv. Och jag vill illustrera det också med en bild från ditt Instagramflöde. Ni som lyssnar med i Acast-appen kan ju titta på den här bilden också. Det är från ditt Instagram-flöde. Och kan du beskriva vad bilden föreställer?
Vi var i Skottland och vandrade här i höstas, jag och familjen. Och på en vandring så fastnade minsta killen i en lervälling som gjorde att han kom faktiskt inte därifrån. Han satt helt fast. Och är man minsta killen så går man antingen längst fram eller längst bak, så man kan vara själv för en stund. Och vi hittade honom i den här lerpölen fullständigt knäckt över att inte komma loss.
Texten du har skrivit så här: min första tanke var om jag skulle ta en bild eller hjälpa honom. Min andra tanke var om jag skulle ta en bild från en annan vinkel eller hjälpa honom. Mm. Vad säger man? Om man har klafsat och hoppat i varenda lerpöl i västra Skottland, är väl inte konstigt om lerpölarna en dag ger igen?
Nej, men precis.
Men är det liksom, skämt åsido ändå, du räds inte att liksom dra iväg ungarna på liksom lite, det här är ju, ja, beroende på hur man definierar det, strapats och strapats, men ändå liksom, ja, men idag kommer vi gå väldigt långt och det kommer inte vara jättefint väder hela tiden.
Nej, men så är det ju faktiskt. Nej, men vi går och det är verkligen inte fint väder och det regnar och det är lerigt, och jag tror ju att barn klarar mer än vad vi tror, och jag tror också att det stärker barn att förstå att de klarar mer än vad de själva tror. Och jag tror också att det är oerhört bra att tidigt ge barnen en relation till naturen. Därför att om man känner sig hemma i naturen så är ju världen oerhört stor. Den är ju enorm faktiskt. Och den är också fin på det sättet att merparten av de naturaktiviteter som vi kan göra i till exempel Sverige kostar relativt lite. Så att oavsett vad man jobbar med, vad man har för ekonomiska förutsättningar i en framtid, så har man en relation till naturen så kan man alltid leva ett väldigt aktivt liv. Så att det finns en tanke med varför vi drar med barnen på så mycket som möjligt, och att de ska lära sig tälta och de ska lära sig göra eld och de ska känna sig trygga och känna att det här är en värld som de lätt kan röra sig i när de vill.
Det är de frön du vill plantera i din,
ja, men verkligen. Och sen är det också av egocentriska skäl, det är väldigt roligt att vara tillsammans i naturen som familj, därför att vi är aktiva, vi gör någonting ihop. Jag upplever stark närhet till min familj när jag är med dem i naturen. Och telefonen, paddan, tvn är inte viktigast. Så att det är både en plan för framtiden, men det är också en egocentrisk idé om att jag mår väldigt bra när jag får ligga en sovsäck nära min familj.
Men och hur har du lyckats? För yngsta är ganska ung och äldsta är typ nästan tonåring nästan.
Ja, det handlar ju om att tidigt göra dem delaktig. Mm.
Men jag tänkte, har du lyckats att hålla alla med på tåget, eller har du någon som så bara, nej, men det här är faktiskt inte kul?
Nej, men 15-åringen är ju den som kanske flest gånger idag hoppar av och inte följer med. Och det tycker jag man får acceptera. Jag tror inte man ska tvinga med, utan han kommer tillbaka när han är redo.
Ni gjorde ju, apropå att göra spännande saker med familjen, så ni var i Namibia i en dryg månad. Mm.
Vi tältade en månad tillsammans och reste runt själva. Och det var lite äventyr faktiskt. Då kände jag innan vi skulle åka, när det stod klart att det finns 90 ormar i Namibia, varav 20 är dödliga, att är det här verkligen bra att ta med en, som det då var, en treåring och en femåring?
Men det var det.
Vad det innebär. Ja, men vi har en idé också att inför alla resor vi gör att vi har familjesamtal. Att man tillsammans sitter hemma och planerar och diskuterar och går igenom vad som är faror, vad man ska tänka på, hur vi ska agera etc. Och någonstans handlar det om för mig att förstå att man stänger alla väskor. Man drar igen tältet efter sig och man stoppar inte ner fingrarna i gropar eller håligheter. Och det gick bra.
Men blir det också liksom så här, sitter man och pratar med 3- och 5-åringen om så här, om döden?
Ja, men det gör man faktiskt. Ja, men
det blir ju lite så här, ja, men det finns giftiga ormar, ja, och om vi är ute där så...
Jo, vi pratar ju också om att om någonting händer, mellangrabben älskar att hoppa och klättra. Att bryter ut ben i Namibia, då kan det vara 2 dagar innan du är på sjukhus. Så det är ett betydligt större problem än att bryta ett ben här hemma, och då måste man tänka på hur man agerar.
Och med facit i hand så gick det bra. Och med facit i hand så gick det bra. Det var inga ormar eller brutna ben.
Det var inga ormar eller brutna ben. Det blev dock ändå ett par sjukhusbesök. Det blir det nästan alltid, och det handlar oftast om infektioner etc. Man får ett sår och så tar man inte hand om det, och så blir det en infektion och så behöver man få penicillin.
Men fanns det något tillfälle då du stannade upp och tänkte för dig själv att det här var något potentiellt en riktigt dålig idé att åka hit?
Nej, aldrig faktiskt. Och barnen återkommer väldigt ofta till den här resan och pratar ofta om att de vill åka tillbaka. Så jag tror att det var en ypperlig idé att åka iväg och få se en annan del av världen och få utforska både Namibia men också sig själv.
Mm. Den inre resan?
Ja, faktiskt. Det låter ju fånigt när man säger det, men den inre resan handlar ju någonstans om att utmana sig själv och upptäcka sina egna värderingar och vad man känner för saker och ting och hur man upplever världen omkring sig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men det där var bara semester, det var inte som en del av något projekt eller någonting
du gjorde? Nej, men jag var ganska bra på att när jag gör saker med familjen så är det semester. Mm. Och när jag jobbar så jobbar jag själv, därför att då går jag in i ett fokus som gör att jag inte vill känna mig splittrad.
Nej. Och då är det kanske inte så trevlig, lika trevligt att umgås med. Eller?
Nej, men då är det arbete som gäller och då hamnar familjen på sidan om, och då kanske inte är lika roligt, varken för mig eller för familjen.
Om man ska titta på din resumé över saker du har gjort i jobbet, men även liksom så här, åka skidor mycket, ut och fiska, gillar det här, åka till Namibia med familjen. Så. Då kan man också här, tänka att du är en så här typ kicklatent eller så här kicksökare, eller så här, att du är liksom så här, du gillar det här spänning när det ska kittla lite så där. Finns det någonting där eller? Har du hur har ditt förhållande till rädsla och spänning, hur har det utvecklats från unga år till? Nu har du i och för sig redan berättat att du åker väldigt försiktigt och aldrig ramlar. Men har du alltid varit en försiktig general?
Ja, men jag har alltid varit väldigt konsekvent medveten. Och någonstans tänkt att det är bättre att ha en lång karriär än en kort. Och det är möjligt att vissa saker skulle kunna vara oerhört mycket mer spännande och ge en annan energi och adrenalin och tillfredsställelse om man gjorde det på ett annat sätt. Men ekvationen, och det handlar väldigt mycket om ekvation, är så negativ i form att det blir så farligt att det inte är värt det. Och det är jättemånga som tycker just att den här adrenalinkicken är allt, att det är värt det. Men jag tillhör de som inte har det behovet, utan jag gör hellre samma sak om igen och vet att jag så gott det går, för det får man ändå säga, att åker man skidor off-pist, är det snö och en lutning så finns det alltid en risk. Men man kan ju också ändå välja vilken dag man åker och i vilken nedfart eller vilken slänt man väljer och hur man också väljer att åka den. Så att jag är konsekvent medveten.
Du är fotograf kan man väl säga. Mer än regissör så är du fotograf. Om ja. Något så är du fotograf.
Jag har en längre karriär som fotograf. Mm.
Hur såg din plan ut för att kunna bli fotograf? Och när var kommer det ifrån?
Ja, men jag var tidigt väldigt intresserad av olika former av samhällsfrågor och tog del av media så fort jag kunde läsa eller se på TV och hade tidigt en idé om att jag ville jobba för en dagstidning. Så fort tillfälle gavs så sökte jag jobb på en dagstidning som journalist och började skriva. Och det var alltså det var en sån fantastisk upplevelse att få kliva in på en tidningsredaktion och på den tiden skrev man ju fortfarande på skrivmaskin. Och möta alla de här individerna.
Murvlarna.
Ja, men verkligen klassiska murvlar, ganska hårdhudade, cyniska, ofta allmänbildade, roliga. Och få vara i den miljön och få tillsammans med dem utforska samhället. Att få ta del i samhället, vara på alla delar och nivåer. Det var ju också ett äventyr. Och jag tyckte att det var kul att arbeta som journalist, men jag tyckte det var ganska jobbigt att skriva. Jag tyckte det var krävande att skriva. Och upptäckte ganska snart att bilden hade en sån otrolig sprängkraft. Jag tyckte om att ett komplext skeende kunde koncentreras till en enda bild och så kunde den snabbt spridas till en bred allmänhet. Så jag började sakta sakta försöka ta mig in i mörkrummet och ta mig in bland fotograferna istället hos murvlarna. Och det tog ett tag. Men när jag väl fick möjlighet att börja arbeta professionellt som fotograf så tyckte jag att jag hade dragit högsta lotten.
Men initialt var det alltså liksom historieberättandet som var det viktiga. Alltså kameran och bilden var bara ett verktyg.
Ja, så var det. Det handlade någonstans om att få vara med i samhället. Att få hela tiden komma på baksidan. Att få vara med där saker och ting sker. Och vill man vara storslagen kan man säga när historien förändras, när samhället utvecklas. Men i många gånger så handlar det bara om att få, liksom, få en glimt av någonting som ingen annan såg. Att få vara med i omklädningsrummet efter bandet hade spelat eller hockeylaget hade avgjort eller få träffa politikerna efter en förhandling etc. Och få en känsla av världen.
Jag tror att det kan ha varit om det. Jag har hört en story. Jag tror att faktiskt att det var i Filip och Fredriks podcast. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men du togs upp som något exempel att du hade glidit iväg med kameran och tagit någon bild från en djurpark eller ett zoo på någon.
Mm.
Någon elefant eller något djur. Typ de bara skickade iväg det som någon så här... Ja, men ut och ta någon trevlig bild. Och så kom du tillbaka med värsta bangen. Liksom. Stämmer det eller?
Nej, historien var faktiskt ännu bättre än så. Jag var nere i Stockholm. Jag tror jag var 17. Och hade min första kamera med mig. Och gick på Skansen som turist. Och ser hur en av Skansens två elefanter sträcker sig över vallgraven med sin snabel. Och greppar tag i en barnvagn. Och lyfter upp barnvagnen.
Oj.
Och mamman kastar sig fram och greppar tag i barnvagnen. Så det blir en dragkamp mellan mamman och elefanten. Och barnvagnen är 1-2 meter upp i luften. Och instinktivt tar jag fram kameran och så tar jag ett antal bilder. Och det slutar med att elefanten såklart vinner dragkampen. Stampar sönder hela barnvagnen.
Befinner sig något barn i?
Barnet står kvar på marken. Men sista bilden i den här serien är mamman som böjer sig ner och tröstar det gråtande barnet. Och jag kom hem till Sundsvall, jobbade på den mindre av stadens två tidningar som heter Dagbladet och framkallade den här rullen och bilderna var ju fantastiska. Och vi ringde till Expressen och de köpte bilderna och gjorde hela mittuppslaget. Och därefter så ringde det då bildredaktörer ifrån världens alla hörn, och de här bilderna såldes verkligen över hela världen. USA, Australien, Japan, you name it.
Det var liksom viralt innan.
Ja, men det var verkligen analogt viralt. Och för mig då som var 17, jag tjänade det vad jag tyckte en förmögenhet.
Kommer du ihåg vad det var ungefär?
Ja. Det tror jag att jag gjorde faktiskt.
De hamnade på skidutrustning.
Och nej, de hamnade nog faktiskt på ny kamerautrustning.
Ny kamerautrustning.
Ja, ny kamerautrustning.
Men för någonstans längs vägen så bestämmer du dig för att bestämde du för att du ville jobba som krigsfotograf, eller blev det bara liksom en jag antar att, eller är det bara lekmän som pratar om krigsfotograf som ett yrke, eller är det en nyhets är det en fotograf som bara befinner sig i en krigszon?
Ja, traditionellt har det funnits många krigsfotografer som har gjort sig ett namn och varit kända för att just jobba i olika konfliktzoner, och har nog setts och sett sig själva som just krigsfotograf. Jag har ju aldrig sett mig som krigsfotograf, jag har ju sett mig som bildjournalist, det vill säga att jag är en journalist som jobbar med bilden som kommunikationsverktyg. När jag började på Expressen så förstod jag snabbt, eller kände snabbt, att få vara med i världen och då se hur världen förändras skulle vara oerhört spännande. Och det var också där det var möjligt att ta bilder som hade störst kraft, fick störst genomslag. Och där fanns ju då en kombination av att själv få uppleva en form av äventyr. Det ska man inte sticka under stol med.
Så det var ändå det som...
Ja, men absolut. Något annat vore att ljuga. Att få som 20-åring resa iväg till Afrika eller Asien var ju spännande. Det var ju som att få vara Tintin. Jag är uppväxt på Tintin och Biggles. Mm. Och plötsligt så fick jag åka runt om i världen och se alla de här spännande miljöerna, platserna, intressanta människor. Och många gånger så blev det att jag skildrade olika former av konflikter. Men jag har alltid kallat det konflikter, jag har aldrig kallat det egentligen krig. Utan skildrat olika konflikter, olika samhällsförändringar.
Men var du naiv när du åkte iväg? Kan du se det i efterhand att du var... Jag kan tänka mig att en sån, inte för att prata om dig, om man ska prata rent generellt, så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara också att man kanske skäms över de tankar eller de det som drev mig hit, och sen så befinner man sig där, för du har bland annat då jobbat i Rwanda till exempel. Och då behöver man inte gå in på detaljer, men jag kan tänka mig att man får uppleva väldigt mycket starka och fruktansvärda händelser, och att man kanske liksom att man får, att det blir en smäll liksom.
Nej, men jag har nog inte sett mig som naiv. Jag har nog sett mig som väldigt nyfiken, och att jag har haft en lust, och jag har haft ett engagemang, och jag fick tidigt ett väldigt starkt genomslag med många bilder, vilket gjorde att jag fick uppleva hur det var att kommunicera på flera plan. Att dels hade jag en kommunikation med de som jag fotograferade, och så blev det också en kommunikation med läsarna och betraktarna av bilderna, och där uppstod ju också en kommunikation mellan läsarna och de som jag fotograferade. Och i och med att jag tidigt fick se att bilder fick ett genomslag, att de ledde vidare till debatt och diskussion, så kände jag att det fanns en mening. Och väldigt länge ska jag nog säga att det är nog det jag har sett som en absoluta drivkraft. Sen kan jag ju idag se och vara ärlig och säga att jo, men det fanns ju ett äventyr också. Det är ju jättespännande att borda ett flygplan och flyga igenom natten och landa i Nairobi och ta ett litet plan och landa på en liten ökenstripp utanför Mogadishu och
sitta och skumpa på en pickup.
Ja, och förhandla först kanske liksom med ett gäng soldater om de kan köra in en, samtidigt som man då lägger väskan bredvid deras stora luftvärnskanon. Det är ju jättespännande och lite otäckt. Men i grunden så har arbetet handlat i slutändan om ett engagemang, tycker jag faktiskt.
För det är väl egentligen där som är nyckeln, just det här att det är inte så att du åker dit bara för att ta bilder i en isolerad bubbla, utan du tar bilder för, eller du är så att säga allmänhetens öga på plats. Och, du, och det ger en liksom en direkt, när du är i en konflikt här, så de bilder du tar kommer imorgon eller övermorgon kommer direkt ses av människor.
Ja.
Och då får man ju liksom på något sätt den här högre syftet. Liksom,
ja, men jag har ju alltid tyckt att journalistiken ska vara allmänbildande. Det vill säga, tar man del av journalistik så ska man veta mer om vad som pågår. Både i närområdet men även långt bort. Och det var ju det jag tyckte vi sysslade med. Vi sysslade med allmänbildning. Det var en möjlighet att sprida information. Sen kan man ju givetvis diskutera vilken information man sprider etc. Men i grunden så tror jag att de flesta journalister känner att de arbetar med journalistik därför att de tycker att det är viktigt.
Vad var det som fick dig att ta steget från den, vad ska man säga, lite snabbare nyhetsjournalistiken till att jobba mer med större eller andra typer av projekt?
Därför att den snabba nyhetsjournalistiken har en svaghet i att den ska vara snabb. Och det gör att det blir ofta ganska fragmentiserat. Jag upplevde att det fanns ett annat sätt att jobba på som skulle vara mer givande och mer spännande både för mig och publiken. Och det var att lägga ner mer tid, se större sammanhang, få högre kvalitet både på den intellektuella höjden men också på det konstnärliga uttrycket. Och det kräver tid. Och det fanns inte inom ramen för nyhetsjournalistiken.
Men du erbjöds möjlighet, eller du tog dig möjligheten att nu vill jag vara på det här sättet istället?
Jag tog mig. Jag tror det är väldigt sällan man får saker. Man måste ta dem eller man måste se möjligheterna. Så måste man spela spelet och man måste... man måste agera för att hamna dit man vill. Det är ytterst få som kommer att ge en möjligheter.
Du gjorde bland annat ett projekt som hette Hungerprojektet.
Ja.
Bestående av 5 böcker.
Ja.
If You Love Global Warming, Honk.
Ja.
För övrigt en fantastisk titel.
Ja.
Hunger, livsnära, det gröna infernot i Sverige. Mm. Det här skickades till 1000 makthavare i Sverige. Var den här att då var det liksom, ja, men det här att försöka påverka.
Mm.
Känner du att du har uträttat något sånt? Känner du att du liksom har fått... Det är klart, det kanske inte är någon riksdagsledamot som typ ringer till dig och bara, jag skrev en motion tack vare dig. Det kanske inte riktigt så det funkar, men har du på något sätt har du gjort, känner du att du har gjort avtryck?
Ja, det känner jag nog faktiskt. Jag tycker att det fanns tidigt i min karriär många enskilda bilder som många människor kom fram och sa hade haft en stor betydelse för dem. Hur de såg på världen, hur de såg på sig själva etc. Sen tycker jag att jag gjorde ett projekt 2013 som heter Africa is a Great Country, som handlade om att ge en annan bild av Afrika. Att berätta om de afrikanska städerna, tillväxt, urbanisering, medelklass. Ett Afrika som i mångt och mycket påminner om hur vi lever. Som i mångt och mycket en spegelbild av vår egen värld. Och det projektet upplevde jag fick ett väldigt positivt genomslag och fick många människor att få en annan bild av Afrika. En bild som de flesta har haft som två stereotyper. Det är hur Afrika dör och det pittoreska gulliga Afrika. Och plötsligt fanns ett Afrika som var shoppingcenter. Som var moderna bostadsområden och individer som står och tittar i sin mobiltelefon och drömmer om att åka på semester och göra ett äventyr.
Någonstans, är det, stämmer det att du någonstans...
Och då ringde 3 ministrar och jag skämtar inte.
Gjorde du det?
Ja. Ja, men det fick så starkt genomslag att jag vet att det var en av huvudanledningarna till varför flera ministrar gjorde en stor Afrikaresa. Det var att visa att de också förstod vikten av att vara delaktig i förändringen som pågick och pågår för fullt i Afrika.
Första gången i modern tid som svenska ministrar åker till Afrika, inte för att sälja JAS-plan då?
Precis.
En bedrift. Kan det stämma att du återvänder lite till naturen i ditt skapande i senare år, eller?
Är det bara mer privat så att säga.
Ah, okay.
Det jag fotograferar privat är ju väldigt ofta när jag är i naturen.
Ja, men jag tänker det här med korparna och med att du ändå liksom har något slags patos för människans förhållande till naturen.
Jag tycker att det är intressant. Och patos kan man väl kanske säga, för jag är väl som alla andra oerhört bekymrad över vad som sker i miljön och vad som sker i världen på många plan. Sen är jag ju också en väldigt kluven relation till landsbygden och staden, för båda ytterligheterna har ju sina fördelar men har ju också sina nackdelar.
Du är ju ett levande exempel på urbaniseringen.
Ja.
Det här med att gestalta naturen då? Vad ser du naturen som, ett, som en karaktär eller ett objekt eller ett aktivt subjekt i dina, till exempel som korparna då, till exempel ditt senaste verk? Liksom, ser du naturen som en, liksom bara en kuliss som bara är, och det är liksom människorna, eller kan du ladda naturen med någonting?
Men jag, för mig är ju människans relation till naturen intressant, inte naturen som enbart natur, utan det är ju hur vi förhåller oss till naturen. Och i korparna så tycker jag just att naturen spelar en så stor roll, och det gör det ju för alla bönder. Det är ändå naturen man lever av, och en bonde måste ta ansvar för liv och död, och en bonde är också utlämnad till naturens nycker. Och det är också de här två ytterligheterna som gör att vara bonde är både fysiskt och mentalt så oerhört krävande. Jag tycker att det är ett av de tuffaste arbeten man kan ha. Och det är också en bild som vi väldigt sällan ser. Framförallt intresseorganisationerna, LRF, Lantmännen etc. De har ju en bild av, och vill ge en bild av naturen som så oerhört, bondelivet som så oerhört pittoreskt och
det är så alla reklam.
Ja, men verkligen, det är bara unga par med nypotatis i händerna. Och för mig är det ett tufft jobb, och om jag inte är helt fel så tror jag också att det är ett av de farligaste yrkena som är i Sverige. Jag tror vi har 4000 arbetsskador på gårdar varje år.
Utan att lägga för mycket så här tankar i huvudet på det, men tycker du att människan, om vi nu ska utgå från vårt samhälle då, vår kontext, liksom, att människan är väldigt frilagd ifrån, bortkopplad ifrån naturen? Är vi det? Eller är vi inte det? Är naturen och människan ett? Eller är vi liksom, har vi hamnat på åskådda plats och naturen bara är någonting som sker där borta?
Det beror ju på vilka människor vi pratar om.
Men och kan du då, eftersom du ändå har rest och sett världen utanför Sverige, liksom, om du jämför, om du får freestyla fritt.
Nej, men då ska jag säga att oavsett vart vi är, så i vissa individer lever idag fortfarande såklart oerhört nära naturen. Du behöver ju inte åka till Afrika för att uppleva det, utan du kan ju åka norr om Gävle. Kan säkert åka söder om Gävle också. Men för många människor som idag lever kvar i Stora Blåsjön är ju naturen en absolut anledning till varför man lever kvar. Det är ju för att man vill leva nära naturen. För många människor som bor i världens storstäder är ju naturen någonting som finns någon annanstans, någonting man ser på TV, någonting som man inte alls deltar i. Jag tror att man måste se att det finns oerhört många förhållningssätt till naturen. Sen kan man rent titta statistiskt, så ser vi att allt fler människor bor i städerna, så det är ju rimligt att tänka sig att fler och fler människor får en relation till naturen som är mer av ett hobbyintresse än något som man har en professionell relation till.
Då ser du problem med det där. Skulle du vilja entusiasmera och skulle du vilja påverka till någonting annat? Skulle du vilja förändra någonting om du var allsmäktig?
Ja, men jag tycker verkligen att man kan diskutera vad som är ett rikt liv. Och vi blir ju alla i mångt och mycket i vår del av världen rikare och rikare, och vi lever längre och längre. Men vad är poängen om vi inte till exempel kan äta den fisk som vi har i vårt närområde? Vi kan ju inte äta fisken som finns i Östersjön.
Det är någon, du är inne på två punkter som precis här.
Ja.
För det var bara för två dagar sedan som Naturvårdsverket kom ut nu med senaste. Nu nästan alla fiskar i stort sett i Östersjön är rödlistade. Och du fiskar väldigt mycket i Östersjön, antar jag. Så det måste vara någonting som verkligen drabbar dig nära, liksom.
Ja, men verkligen. Och jag kan ju tycka att det är liksom, ja, men det är ju inget annat än sorgligt och skrämmande. Skrämmande och sorgligt om vartannat faktiskt. Och det här gäller ju så många frågor, och jag tycker där måste man faktiskt filosofiskt verkligen ifrågasätta och fråga sig, vad är ett rikt liv? Vad innebär det att vara rik?
Du har, måste citera dig här, du blev intervjuad i någon tidning som heter Ikon 931 eller någonting sånt. Då sa du så här: de senaste åren har vi konstant uppmanats att konsumera mindre för miljöns skull. Mm. Samtidigt har vi hela tiden uppmanats att konsumera mer för ekonomins skull. Mm. För det är just den här som jag ofta tänker på och blir så här stressad av, den här paradoxen att vi liksom ska på något sätt att vi lever i ett system som bygger på konstant utveckling, och det, så här, det kräver ju inte, man behöver inte vara jätteintelligent för att fatta att det inte är hållbart, och att jag blir väldigt så här frustrerad av det liksom, att det handlar bara om att dubbla vinsten varje år så där.
Men jag tycker bara hela hållbarhetsdiskussionen måste man ju våga ifrågasätta vad som är hållbart överhuvudtaget. Jag drev ju runt 2009 när jag gjorde projektet Hunger en idé om att jag körde en miljöbil, för jag körde en Porsche 911. Den var från 1984 och bara gått 10 000 mil. Det tycker jag är en miljöbil. 10 000 mil sedan 1984 och den är i mint condition. Det är en miljöbil. Jag kan ju såklart köpa en bil som drar mindre, men vad kostar det då att göra sig av med den gamla och köpa en ny? Vad är hållbarhet?
Är du orolig för naturen?
Jag är orolig för människans relation till naturen. Naturen bör ju rimligtvis klara sig på ett eller annat sätt långsiktigt, men hur vi ska verka i en framtid om vi har en icke-fungerande miljö, det är ju skrämmande.
Men har du någon klar framtidsbild, eller tänker du så här att...
Ja, jag tror att vi kommer gå till... Jag tror att den främsta framtidsskildringen som har gjorts är ju en Pixar-film som heter Wall-E.
Jag har faktiskt inte sett den. Jag trodde att du skulle säga Mad Max.
Nej, det är Wall-E. Jag tror att vi hamnar i en framtid då vi kommer att sitta och ha på oss glasögon och uppleva naturen och uppleva djur etc. Och för de som lever då är det en verklighet, och det kanske också är den enda verkligheten. Och jag tror ju att vi riskerar en ganska, som jag ser det, dyster framtid.
Men vad känner du när du tänker på det?
Jag är nog mer fokuserad på vad jag kan göra här och nu och vad jag gör här och nu.
Vad gör du här och nu för att motverka att Wall-E blir verklighet?
Ja, men jag gör nog ganska lite faktiskt.
Jag tänkte i ditt skapande sådär.
Jag är ju nog som de flesta är mest. Jag gillar ju också att konsumera, och en del av hela utelivet är att det är så fantastiskt mycket kul bilar som man kan ha. Alltså, hur många cyklar och skidor kan man inte ha? Och hur många färger behöver man inte på sin dunjacka eller dunväst? Så att det är ju komplext. Jag tycker ju att det som enskild individ är väldigt svårt att göra några större förändringar. Det är klart att jag kan anpassa mitt resande, men då måste man ju se också hur resandet ser ut i världen. Och då känns det som att det jag gör får en ganska liten påverkan. Däremot är jag en person som inte skulle ha några problem om att man stiftar lagar och förordningar för hur vi ska leva vårt liv och väldigt snabbt anpassa mig till dem. Jag skulle inte ha någonting emot att vi hade ett bilförbud i alla städer med mer än 1 miljon invånare över hela världen. Jag tycker inte det skulle vara ett problem. Du anpassar oss till det. Mm. Det är inget konstigt. Jag skulle gärna kunna åka tåg och resa med fartyg om det behövdes för att ta sig någonstans. Det skulle ta längre tid, men jag ser det bara som en möjlighet. Jag ser inte det som ett problem.
Då får man längre tid i taxfree-shoppen.
Eller hur? Nej, men så att som enskild individ är det ju ganska svårt. Man är ju en del av sin tid. Men jag har ingenting emot stora förändringar.
Vad känner du ger dig hopp? Det är då förutsatt att du känner att det är någonting att som sagt att jag var som inne på att det liksom står och väger liksom, att du är rädd för det här men du får hopp eftersom det här och det här ändå sker.
Ja, men jag vet inte om jag sitter och har några stora hopp om jag ska vara ärlig. Men, möjligtvis är hoppet att var generation lever i sitt nu och kanske kommer att finna njutning i den stunden och inte titta tillbaka på hur det en gång var.
Du har alltid
jag tror det här hoppet som vi hela tiden har riskerar att vara ganska naivt. Vi har någon idé om att allting ska fixa sig,
att någon ska komma
på något sätt någonstans, någon gång. Det är inte säkert.
Nej. Du har, om man ska försöka runda av din karriär här, du har liksom alltid, det känns som du alltid har gått din egen väg. Mm. Varför är det så? Är den enkla förklaringen att du faktiskt har talang?
Nej.
Att du liksom har, du har lyckats göra det eftersom du är väldigt duktig på det du gör? Eller är det ett mindset skulle du säga?
Ja, men jag har nog velat gått min egen väg för att det är först då jag kunde arbeta så som jag vill arbeta. Att jag liksom inte har velat anpassa mig till gängse dagordning. Utan sett att det finns ett annat sätt att vara på som är för mig mer givande. Både konstnärligt men såklart också som individ. Att jag trivs bättre över att själv få bestämma över min tid och mitt skapande än att någon annan ska göra det.
Vad är du mest stolt över att ha genomfört?
Ja, men jag är faktiskt mest stolt över min familj. Jag fick ju familj relativt sent ändå.
Det där liksom?
Ja, men precis. Ja, men det är jag faktiskt mest stolt över. Att jag har liksom barn och en fru som trivs bra i vardagen och tycker om varandra och har roligt ihop. Det tycker jag faktiskt är det viktigaste.
Skulle du någon gång kunna tänka dig att göra typ en skidfilm?
Ja, men verkligen.
Jag bara tänker så här, ja,
absolut.
Din kollega man kan säga, Ruben Östlund,
ja, ja.
Han började ju med ja. Free Radicals.
Jag vet, jag har alltid sett honom som en föråkare.
Men skulle du kunna tänka dig att göra, och sen behöver det inte vara liksom så här, hårdrock och backflips, utan det kan ju liksom vara att porträttera skidåkare i stillbild eller film.
Absolut, ja, men det skulle jag verkligen kunna göra.
Men?
Nej, men det handlar om att hitta ett nytt sätt. När det gäller extremäventyr så finns det ju oändligt med fantastiska bilder och filmer. Personligtvis kanske jag ibland har lite svårt att relatera till det här, därför att jag droppar inte 50 meter eller hänger i fingertopparna över ett stup. Jag ser att de här bilderna är magnifika, och framförallt att både den porträtterade och fotografen har tagit sig till de här platserna och kan ta de här bilderna är värd all respekt. Jag skulle aldrig kunna göra det. Men sen kan det finnas andra typer av bilder som jag går igång mycket mer på, som kanske handlar om en känsla av ett ögonblick, som handlar om närhet, ljus. Jag kan identifiera mig med det jag ser faktiskt. Och jag skulle gärna göra något sådant arbete, men det gäller att komma på vad det är och hur det ska göras.
Men konsumerar du mycket den typen av filmer?
Nej, men jag tittar rätt mycket på det faktiskt. Sen kan jag tycka att det mesta är ganska likt. Det är väldigt sällan man ser att någon har ett eget avtryck. Jag kan ju ofta se vem som är fotograf. Många gånger, därför att fotografer har precis som skribenter ett eget språk. Men när det kommer just den här extrem bilderna så kan jag tycka att det är ganska svårt att se någon skillnad. Många är rätt lika.
Har du någon så här som sticker ut? Har du någon husgud inom det här? Eller?
Nej, det har jag nog faktiskt inte. Det har jag nog inte riktigt hittat. Nej. Just därför att jag kan tycka liksom att många är så utbytbara. Så där. Sen ser man att det är vissa som dominerar mer och har vissa grepp som går igen. Men
bildspråket är
ja,
i grunden.
Man kan väl också liksom säga att det, många av de här som är oerhört skickliga, de kanske inte kommer ur en konstvärld, utan de kommer i form av att de är äventyrare, och det är därför de kan ta de här bilderna, därför att de klarar av att vara i de här miljöerna och komma dit. Men det gör också att ibland kanske man saknar en viss tonalitet som man söker och som man tycker om i andra former av fotografi och andra former av uttryck.
Har du någonting du vill tillägga?
Nej.
Men tack så jättemycket för att du kom hit och tack för att ni kom hit och lyssnade.
Tack så jättemycket.
Passa på att ställ Jens mot väggen nu innan han cyklar härifrån. Tack så jättemycket.
Tack.
Skål.
Skål.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.